Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses! Hej, hej kära du, och varmt välkommen ska just du vara till ett nytt avsnitt av Barnet går med mig, Nina Campioni. Jag hoppas att dagen börjat bra och att du mår bra. Här i Barnet går, då fokuserar vi ju på barns utveckling och på den underbara utmaning som kallas föräldraskap. Och upplägget är oftast detsamma som i podden Vattnet går, det vill säga jag intervjuar en förälder och pratar om diverse, och sen kommer en expert in och svarar på lite frågor som rör det vi just pratat om. Och precis så ska vi göra nu, och jag har därför bjudit in en otroligt spännande förälder. Hon är mamma till två döttrar, hon är en gammal fotbollsmålis och hon är dessutom partiledare för Centerpartiet. Här kommer ingen mindre än Annie Lööf. Ja, du är ju inte bara mamma, du är partiledare också.
Precis.
Hur är det att vara förälder och också ha ett sånt tungt ansvar som du har på jobbet?
Jag har ju samma känsla, tror jag, som väldigt många andra föräldrar. Att det är ju en fantastisk känsla att vara mamma. Det är ju den finaste titeln. Men det är ju också svårt när man ska vabba och halvvobba och sådär. Så nu när jag åkte in till den här intervjun till exempel, så fick jag ett sms från förskolan att yngsta tjejen är snorig och måste hämtas. Och man bara... Och så min man fick hämta henne idag. Mm. Och så får jag ta hand om henne imorgon. Ja. Men det går ju aldrig att planera riktigt när man har barn. Och det är klart att jag har ett jätteviktigt jobb. Men det viktigaste jag har är ändå mina barn. Mm. Alltså jag har verkligen den ingången. Och det finns vissa saker som är svåra för mig att välja bort på jobbet. Och där behöver ju min man kliva in då. Mm. Det är liksom partiledardebatt, det ser lite dumt ut när det är tomt på min plats. Ja. Och så då prioriterar jag jobbet, men i övrigt så är det ganska mycket som kan flytta på sig för att jag ska kunna få familjelivet att funka. Mm.
Ja, är man ett team hemma så brukar man kunna lösa det mesta.
Ja, men faktiskt. Och nu, det är absolut inte så att min man är något helgon i det här. Och att, det är, att han gör så jättemycket hemma. Men vi gör 50-50. Mm. Och det räcker ju ganska långt. Mm. Liksom. Vi delar på det, och han har också ett viktigt jobb. Och då får jag stå tillbaka ibland. Mm. Men det här att vi pushar varandra i både i jobbet och hjälper varandra hemma, kommer man faktiskt ganska långt med. Mm.
Men jag tänker också på att du har ett utmanande jobb i det att du kanske har Säpo och vakter med dig hem kanske. Nu vet inte jag spekulerar här. Du får mycket hot. Bara det att vara offentlig, men också som kvinna som liksom delger sina åsikter som kanske inte allt för många alltid gillar. Hur är det liksom, jag tänker leva med liksom någon form av hotbild och samtidigt ha barn som man ju är orolig för minsta lilla?
Ja, det är ju väldigt speciellt. Nu har jag ju varit partiledare i ett helt decennium. Så att för mig är det ju tyvärr en vardag. Mm. Och någonting som, det är ju en livsstil som man har nu. Mm. Så den säkerhet som jag har runt omkring mig, det är ju för mina barn, är ju det mammas kompisar. Så här, de förstår ju inte riktigt vad jag gör. Nej. Utan Nej. det är bara ytterligare ett bihang till familjen så att säga. Men jag har ju valt att dra vissa gränser. Jag kan ha inga problem att berätta det vi har gjort idag om mig. Men jag lägger ju inte ut mina barns ansikten. Nej. Det är ju både på grund av deras integritet, men också säkerhet såklart. Mm. Man får se liksom någon hand och man får se håret eller liknande, men inte hur de ser ut. Och det är någonting som jag bestämde mig väldigt, väldigt tidigt. Och den gränsen kommer jag hålla tills de själva vill hänga med på någonting. Mm. Och sedan så försöker jag också se att de hat och de hot och den kritik som kommer från alla håll egentligen. Jag försöker tänka att det är för mina åsikter och inte för den jag är som person.
Just det.
För de känner ju inte mig, de här personerna. Och det är väl en överlevnadsinstinkt att man liksom försöker dela upp det på det sättet och försöker fjärma sig lite. Mm.
Men det måste man träna på länge, gissar
ja,
jag.
Ja, det måste man. Det. Och jag faller emellan ibland. Mm. För att det är ju rejäla påhopp ibland på mina barn som person. Och det är klart att vissa saker kryper under huden. Mm. Och vi har haft en del hot genom åren som har påverkat mig i grunden. Och det är klart att vi är extra försiktiga och liknande. Mm. Jag gör inga intervjuer i mitt hem till exempel. Just för att det är min fredade zon. Det är mitt, liksom, mitt privata liv. Mm. Och det är en viktig del för att jag vill ju att mina barn ska växa upp i en helt normal och vanlig familj och göra helt saker som alla andra gör. Mm. De har ingen susning om... Ja, Saga har ju inte det, för hon är 1,5. Mm. Men min sexåring, hennes sexåriga kompisar tror jag faktiskt vet lite vem jag är. Mm. Men Esther har liksom inte riktigt koll. Hon tycker det är konstigt varje gång någon kommer fram och pratar med mig och sådär, och hon hör ju vad de säger och sådär, och hon bara, varför kom hon fram och pratade med dig? Liksom.
Just det, känner vi henne,
ja,
mamma?
Du är ju liksom, du jobbar ju bara med datorn. så att hon, det är rätt skönt, men det kommer ju en tid sen när hon kommer förstå vad jag gör. Och då får man ju ta den diskussionen då. Men överlag så fungerar det bra. Sen är det är ju liksom alltid en större grej att gå på Gröna Lund och åka på semester. Det är liksom inte bara att vara spontan och sticka iväg, utan det gäller ju att planera. Och det förstår ju inte mina barn. Och jag har ju liksom vant mig efter alla de här åren. Så att för mig är det mitt sätt att leva faktiskt. Jag tänker inte så mycket mer än så på det.
Innan jag släpper iväg dig, vad har varit din största utmaning so far som förälder, tycker du?
Helt klart när Saga kom. För att för båda barnen, det är min absolut största kris i livet. Dels den här rädslan att förlora sitt nyfödda barn. Och det fruktansvärda är att liksom följa henne varje sekund om hon andas eller inte. Men också den här att hantera en då 4,5-åring som... Med hennes tankar. Mm. Att inte få krama henne på flera veckor. Inte sova med henne på flera veckor. Utan, och när hon såg sin lilla syster i en kuvös första gången, så säger Esther, men det här är ju ingen riktig lilla syster. Varför fick jag ingen riktig lilla syster? Jag fick en i en plastlåda. Mm. Alltså det var hennes sätt. Och, liksom, hon, och det där, det var jättejobbigt att höra. Och där hon har ju också fått prata, och de tog ju hand om syskonen på ett jättefint sätt också. Men det där har ju varit jättesvårt. Mm. Och hon missade ju 3 månader. Och det är ju också något fel jag gjorde då. För jag tänkte, tänk nu, mamma i mammas mage växer. Visst. Kommer du få en bebis? Mm. Tänk när du sitter hemma i soffan och håller den här bebisen.
Måla upp den här bilden liksom.
Ja, måla upp den. Och sen så tog det ju liksom 3 månader innan hon fick hålla sin... bebis. Så att det var ju liksom en omställning för Esther också, såklart. Det har varit jättesvårt och tufft. Det svåraste faktiskt. Sen tror jag att sen kommer man ju möta hur aldrig barnen blir, så det är ju nya funderingar man ska ta tag i.
Vad händer när barnen röstar på något annat parti?
Precis. Nej, men jag... Ja, eller när han kommer hem med någon som röstar på något annat. Nej, jag tror... Alltså jag är ju ganska... Jag har ju väldigt många vänner som är från olika partier. Ja. Så att jag har en ganska avslappnad inställning.
Ja, vi får hoppas att håller sig inom familjen.
Ja, men precis.
Tack så hemskt mycket.
Ja, tack.
Ja, Annie Lööf, ladies and gentlemen. Otroligt roligt att ha med dig i studion och prata med just dig, Annie. Jag uppskattar verkligen din öppenhet och din närhet som hela tiden kändes under intervjun. Missa inte heller avsnittet av Vattnet går med Annie som sänds tidigare, där vi pratar mycket om neonatal och när det inte riktigt går som man har tänkt sig. Nu är det dags för poddens egna expert, beteendevetaren Paulina Gunnardo. Att som Annie Lööf och förälder leva med liksom hot, alltså verkligen reella hot. Hur ska man prata om sådana stora och läskiga frågor med barn egentligen?
Ja, alltså det finns inget så här generellt råd som passar alla, eftersom hoten ser lite olika ut och barnen mognar lite olika i olika åldrar och sådär. Men det man generellt ändå kan säga, det är ju att det är det kan vara jobbigt för barn att växa upp med att de själv upplever att det finns en hotbild. Och framförallt också om de märker att vuxna omkring dem är oroliga eller rädda. Mm. Och jag tänker, innan vi liksom går in på så här konkret hur man pratar med barn om hot, så tänker jag bara några intressanta siffror kanske på hur vanligt det är. Och det var, jag såg att i Sverige så finns det över 7000 barn som lever med skyddade personuppgifter.
Oj.
Bland annat för att en förälder har utsatts för hot. Så att man tänker ju ofta att så här, en hotbild, det är just de här som är högt uppsatta politiker, det är kungligheter, man ser de här skyddsvakterna. Och det är ju en typ av hotbild, och barn som växer upp med att det finns en reell hotbild. Mm. Liksom. Mm. Men det är väldigt många barn som växer upp med att det finns ett hot och att personer runt omkring dem inte vet om att de växer upp med en hotbild.
Just det.
För utöver de här 7000 barnen då som lever med skyddade personuppgifter, så är det också så att ungefär var tionde barn, alltså mer än 200 000 ungar, har upplevt våld i hemmet.
Mm.
Så det är väldigt många barn som upplever någon typ av hot under sin uppväxt. Och den vanligaste orsaken liksom till en typ av hot då, det är att det finns en utsatthet för våld i nära relation. Att hotet kommer från den egna familjen eller någon som står väldigt nära.
Just det.
Så det är ju också en typ av hot som jag tänker att man ibland, och särskilt om man har skyddade uppgifter eller behöver flytta eller någonting, att man behöver prata med barn om.
Verkligen.
Men som sagt, det finns ju liksom inget så här generellt råd som passar alla. Men man kan säga att barn är beroende av att liksom, av att vuxna ger dem information, de har rätt till information, för att särskilt små barn, de har ju svårt att skilja på fantasi och verklighet. Och när de, särskilt när de är oroliga eller rädda, då kan ju de börja skapa sina egna liksom förklaringar till saker. Så det är sjukt viktigt att man pratar med barnen så.
Mm.
Och det jag tänker att man kan säga, det är att särskilt för yngre barn, men även för äldre, liksom, att de allra flesta människor på den här jorden är snälla, är vänliga, vill hjälpas åt, hjälper till, är trygga, bra vuxna liksom. Men att det förstås finns vuxna som gör dåliga saker, elaka saker, säger taskiga saker, slåss. Men att man ändå alltid ska behålla tilltron till människan liksom, och att hotet inte blir det som styr en, ens beteenden, ens liv, ens upplevelse. Liksom. Utan att de allra flesta människor på jorden är snälla och vänliga och vill hjälpas åt. Men en del människor gör dåliga saker. Och barn har alltid rätt att känna sig trygga och få skydd. Och det är vuxnas ansvar. Och då kan man också prata med barnen om hanterbarhet, kan man säga. Alltså att allt läskigt går ju inte att ta bort. Liksom. Att det finns människor som gör dumma saker, det kan vi inte alltid ta bort. Men vi kan se till att skydda barnen och skydda oss själva. Och vi kan se till att hantera om någonting händer. Vad gör man om någonting händer? Och då finns det till exempel skyddsvakter runt, högt uppsatta politiker och kungligheter som hjälper till. Man kan lära barnen 112 att kunna ringa en polis och veta att poliser finns till för att hjälpa till med sånt.
Mm. Jag tänkte också på det här med liksom, som du snuddar lite på, men liksom just det här att det är inte barnens fel och så vidare. Jag tänker att det är så lätt att ta på sig skuld. Liksom, varför händer det här mig? Varför är min pappa, eller vad man det nu oftast brukar vara, så här? Eller vad har jag gjort för fel? Och så vidare. Så där, liksom. Att man och jag tänker också även i ett fall som nu, då, kanske här som vi pratar med Annie, att liksom, min mamma är hotad. Och det är så, vad jag förstår är det väl också väldigt vanligt att barn tar på sig skuld som de inte har.
Ja, men
är du med på vad jag menar? Liksom? Mm.
Jo, men det här är jättevanligt. Och det är just därför det är så viktigt att prata med barnen om såna här saker. Och att vara väldigt tydliga med att det inte är deras fel. Att de inte bär någon skuld i det. För det är jättevanligt med barn som växer upp med våld i hemmet. De tar på sig ansvaret för att saker händer. De börjar liksom justera sina egna beteenden och vad de gör. Och kan ibland tänka att det är deras fel att föräldrar bråkar eller att någon slåss och sådär.
Just det.
Så att liksom hela tiden prata med barnet om det, att det är inte ditt fel, det är aldrig, aldrig ditt fel, utan det är alltid den vuxnes ansvar vad man väljer att göra, liksom.
Just det.
Men sen tänker jag också, när man, om man ska förklara till exempel för ett barn varför någon har en skyddsvakt, eller varför man kanske får skyddade personuppgifter, eller om en kompis har skyddade personuppgifter, så ska man komma ihåg att undvika skrämmande detaljer. Vi behöver liksom inte gå in och berätta om för avancerade saker för barn.
Just det.
Nej. Utan undvik skrämmande detaljer. Håll det ganska enkelt. Ta dig tid att lyssna på barnet. Alltså ta dig tid för barnet. Och utgå från barnets funderingar. Och lyssna in vad barnen redan vet. För ibland är det ju sådär att barnen har varit i skolan och pratat med kompisar, och så vet de mycket mer än vad vi tror att de vet.
Just det.
Och då är det så bra att lyssna in det och plocka upp det och möta barnet i det. Så att de inte går och börjar fundera och skapa liksom förklaringar själva, eller går det oroliga och så vet vi inte om det och sådär.
Ja, men exakt.
Och se till att liksom återkom till samtalet, plocka upp det igen och lyssna på barnets funderingar, skulle jag säga.
Vi är ju inne på det här liksom hot för att man kanske är känd, typ politiker, kungafamilj och så vidare. Och just det här att vara barn till en känd förälder, hur kan det påverka kidsen?
Ja, men jag tror att de kan påverkas både väldigt, väldigt positivt och naturligtvis negativt. Det negativa har vi varit inne på ju. Alltså att själva kändiskapet kan föra med sig människor som mår både bra och är jättetrevliga, men också människor som inte mår så bra och gör ganska otrevliga saker. Och det är klart att det kan föra med sig också att barnet märker hur föräldern tar det här kändiskapet och det som det för med sig. Och då kan det ju påverka negativt om man aldrig blir lämnad i fred, eller om barnet får en massa frågor för att en förälder har gjort något, eller för att en förälder syns i tidningen eller har åsikter eller vad det nu kan vara. Att det är många som har koll, liksom. Och att många tar sig friheten också att prata om kända människor, liksom. Tycker och
tänker. Ja, men precis. Löpsedlar och annat.
Men jag tänker också att det kan föra med sig otroligt mycket positivt. Alltså, själva kändiskapet i sig självt kanske inte för med sig något särskilt positivt. Men det faktum att man som barn ser ju sin förälder, det är ju en vanlig människa. Alla kända människor är ju helt vanliga människor, liksom. Och särskilt för barnen och liksom den närmsta familjen, så blir det ju väldigt uppenbart att de är vanliga människor. Och att man då som barn kan se att en vuxen använder, till exempel som i Annis fall, en ledare, liksom.
Just det.
Som har ledaregenskaper, som har övat och tränat på att vara ledare.
Exakt.
Och som faktiskt tar platsen som ledare. Eller om du är barn till en duktig artist, säger vi. Du har en fantastisk röst, eller du är superduktig på att dansa. Och du blir glad av att dansa, och du övar på det och lägger ner mycket tid. Och andra människor blir jätteglada av att höra dig sjunga och dansa. Och då gör man det. Alltså det här att som barn får se att en helt vanlig människa kan liksom följa sin passion, tro på sig själv, dela med sig, liksom.
Verkligen.
Det måste ju vara oerhört positivt, tänker jag.
Ja, verkligen.
Att det liksom inte får stå i vägen.
Inspirerande, liksom.
Ja, men eller hur? Ja, men det tror jag.
Klokt! Vi pratade också mycket om livet på Neo här med Annie. Jag tänker, för man får ju oftast ganska mycket hjälp när man är på Neo, och liksom hur livet, hur, liksom hur man ska kunna leva ett så hyfsat okej liv som det bara går där. Men jag tänker det här med att komma hem kan ju vara en rejäl omställning. Hur kan man mentalt förbereda sig på att liksom, ja, flytta hem efter att ha spenderat en del tid på neonatal?
Ja, men som du säger så får man ju väldigt mycket hjälp på Neo, och man får också rätt mycket hjälp att kunna flytta hem. Många får ju sån här en etappvis utskrivning, att man kan komma hem över natten, eller man kommer hem ett tag och kommer tillbaka. Man får flytta hem, men man har mycket kontakt med sjukvården. Liksom. Så att de hjälper ju till med den här att kunna att flytta hem. Liksom.
Mm.
Men här tänker jag också att det kan handla om att man visualiserar och vänjer sig vid tanken om att snart är det dags att flytta hem.
Mm.
Och hur kan det bli? Och när man tänker sig att man kliver in genom dörren och att man vänjer sig lite grann vid vilken vardag som kan komma och att man faktiskt ska få ta med sitt barn hem. Liksom.
Mm. Jag tänker det kan ju både vara skrämmande och en skrämmande tanke och en väldigt underbar tanke.
Mm. Och precis, då låter det vara så att det är det är båda delarna. Det är så lätt att vi ska kategorisera in det i att det känns bra eller det känns dåligt. Mm, ofta är det ju så att det liksom är väldigt blandade känslor i väldigt mycket. Mm. Och att olika känslor kan finnas sida vid sida.
Mm.
Och att det får vara så. Och just att man då när man liksom börjar bekanta sig med detta att flytta hem. Att man också ser på vad längtar jag efter? Vad ser jag fram emot?
Mm.
Vad oroar jag mig för?
Mm.
Att man börjar bekanta sig med detta att mentalt flytta hem.
Just det.
Och att prata med personalen där.
Mm.
Eller om man hittar någon sån här prematur. Det finns ju olika föreningar också.
Mm, precis, just det. Facebookgrupper också.
Ja, exakt.
Mm. Mm.
Och få bolla lite med folk om den där oron. Tänker jag.
Mm.
Så att man vänjer sig liksom mentalt. Men också att man är beredd på... Jag tänker det så här, det kan ju komma bakslag också. Ibland kan det vara bra att vara lite beredd på det när man väl är hemma och väl har landat.
Mm. Mm.
Att det är okej att det tar tid. Liksom. Det är inte som att man ska komma hem och bara nu är allt över. Utan det kan ta lång tid att bearbeta det man har varit med om.
Exakt. Mm.
Det kan komma över en jätte trötthet. Troligtvis finns ju redan en enorm trötthet redan, men även hemma liksom.
Mm.
Som också kommer sig av att man har kommit hem.
Precis.
Ja, så att man ber om hjälp om man behöver det. Och...
Ja, precis. Och som sagt, då kanske inte liksom tvångsmässigt tänka sig en perfekt drömbild, utan att man är lite beredd på att det kanske inte alls blir som man har tänkt.
Ja, men faktiskt. Och sen tänker jag också att man kan, det är ju så svårt att säga så här, i en förändring eller när man ska göra något man inte gjort förut, att visualisera så kommer det bli så här. Så är det inte nödvändigtvis, för att vi vet ju inte vad som väntar. Att man håller sig öppen för hur det kan bli. Jag lyssnade på en mamma som beskrev det nästan tvärtom, att hon upplevde sig nog tryggare än vad hon upplevde att hennes vänner var som kom hem med barn som blev födda på ungefär beräknad tid och fullgångna och sådär. För att hon beskrev det som att hon hade kommit in i sin föräldraroll. Hon hade fått så mycket stöd på NEO att hon kände sig rätt trygg när hon kom hem.
Just det.
Och rutinerna satt.
Fantastiskt, hon hade
mycket kontakt med sjukvården och så. Så att det kan ju också bli solskenshistorier också av det.
Verkligen. Det är ju bra att påminna oss om. Djupa andetag säger vi kring det mesta. Tack så mycket. Tack Paulina Gunnardo. Du hittar mer från henne på motherhood.se. Tack igen till Annie Lööf och mega superduper tack till dig som har lyssnat. Guld är du alltid. Ha en underbar dag. Vi ses på Insta och på Facebook. Kram och hej!